Vi håller ju på i Daniels boken, och i det andra kapitlet så har vi läst om hur omkring 600 år före Kristus den mäktige konungen Nebukadnessar, konungen över det stora babyloniska riket, hade haft drömmar som oroade honom. Han hade legat på sitt läger om kvällarna och funderat mycket över framtiden, hur det skulle gå med hans rike och vad som skulle ske i den närmaste framtiden. Och vilken statsman har inte sådana funderingar, särskilt om man är en enväldig härskare, som ju Nebukadnessar var. Hur skulle det gå med hans rike? Vad skulle hända i framtiden? Det är ju alltid spännande frågor, och det engagerar oss idag. Med de här tankarna så somnade han i alla fall in. Och i nattens mörker så träder Gud in i hans undermedvetna värld och ger honom en dröm som riktigt skakar om honom. Det är för att han riktigt känner när han vaknar till på morgonen att jag har haft en dröm av ett ovanligt slag. Och Babels alla visa kallas ju till honom, men går bet när det gäller att tala om för honom drömmen och uttyda dess innebörd. Men det fanns fyra unga judiska pojkar i tonåren som fick en tidsfrist och som samlades till ett nattligt bönemöte, och himmelens Gud uppenbarade denna dröm och dess uttydning, och därmed så avvärjdes den dödsdom som Nebukadnessar hade uttalat över alla visa i Babel. Och när Daniel trädde fram inför konungen så är han angelägen om att framhålla, som vi avslutade förra gången med att säga, att det inte var möjligt för någon människa att få klarhet om vad Nebukadnessar hade drömt eller vad betydelsen av drömmen var. Och han säger också att det beror heller inte på att jag är mer begåvad än andra människor. Vers 30 i det andra kapitlet. Men det finns en Gud i himmelen, säger han, som kan uppenbara hemligheter. Och han har gjort det för mig. Och så börjar han berätta denna dröm i vers 28 och framåt. Och han säger så lugnt och så självsäkert, jag är inte högmodig på något sätt, men så full av visshet: Nebukadnessar, detta är vad du drömde. Du såg i din dröm en stor bild, stort, hög, dess glans var övermåttan stor, förskräcklig att skåda. Och så går han in på en detaljerad beskrivning i vers 32 och framåt. Huvudet av bästa guld, gyllene guld, bröstarmar utav silver, länder, mage utav koppar och benen utav järn och fötterna järn och lera. Men så fick du se en sten lösrivas, inte av människohand, och kastas på bildstodens fötter och krossade fötterna, och snart föll hela bildstoden tillsammans i små smulor. Och liksom vinden bort för agnarna på trösklogen, så bortfördes varje spår av denna bildstod. Men stenen som du såg hade kastats på bildstoden, den växte sig stor och uppfyllde hela jorden. Det var drömmen, Nebukadnessar. Och du kan tänka dig, den mäktige konung sitter och bara gapar. Det stämde precis. Hur kunde den unge judiske pojke veta exakt vad han hade drömt? Han känner genast respekt för ynglingen som så frimodigt har förkunnat för honom precis vad han hade drömt. Han sitter på helspänn, denne konung. Men Daniel ger honom inget andrum, utan han går genast vidare. Han frågar inte ens Nebukadnessar, stämmer inte, va? Var det inte så här du drömde? Han bara säger, det här var drömmen. Nu kommer uttydningen. Det är himmelens Gud som har givit dig ära och makt och väldighet och rike. Det är inte din egen arm som har förskaffat dig detta stora babyloniska rike. Och så uttyder han drömmen ifrån vers 37 och framåt. Du, Nebukadnessar, är visserligen det gyllene huvudet av guld. Och Nebukadnessars ögon lyser kanske upp för ett ögonblick. Men bara för ett ögonblick. Ty Daniel fortsätter genast. Men efter dig, Nebukadnessar, kommer ett annat rike. Och efter det rike åter ett annat. Och de här olika metallerna i bildstoden symboliserar olika världsriken som ska uppstå och falla. Silver, armarna, det förenade mediska och persiska riket, som vi vet 539 före Kristus övertog makten i Babel. Men inte värst länge, för snart kommer Alexander den store ifrån Grekland och Makedonien och symboliserar kopparen kring länderna. Och det grekiska riket etableras när Alexander den store tågar in i Babel 333 före Kristus. Men inte heller det riket blir så gammalt. Järnet tar vid, det hårda romerska regimen. Från det första århundradet före Kristus, kanske vi räknar ungefär 67 före Kristus, då Rom blir de nya världshärskarna och kännetecknas av järnhård regim och organisation. Och det blir ett rike som består under flera århundraden. Kanske man räknar romarrikets fall till 476, när den barbariska invasionen också blir Rom övermäktig. Men fötterna bestod av både järn och lera. Det vill säga, det ska bli ett söndrat rike. Järnets styrka ska finnas där. Den hårda, effektiva organisationen och regeringsmakten. Men den ska vara försvagad på grund av, som det står, genom människosäd. Det är blandningen med människosäd. Och möjligen så symboliseras här den mänskliga svaga moralen. Och som vi ju vet så upplöstes romarriket inifrån just på grund av moraliska problem. Och så kommer denna stora sten på ett gudomligt initiativ, inte av människohand kastad på bildstoden. Och gör slut, ett plötsligt slut på alla dessa mänskliga riken. Och så uttyder han denna händelse i vers 44. Att i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Och vars makt inte ska bliva överlämnad åt något annat folk. Och det ska krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå evinnerligen. Nu är min avsikt att gå in mera i den profetiska betydelsen utav denna bildstod när vi kommer in i det sjunde kapitlet. För vi har då ett parallellt sammanhang när Daniel får syner som också handlar om dessa världsrikens uppkomst och fall. Men så mycket kan vi i alla fall säga, att det en dag ska vara slut på det världsliga och mänskliga rikernas makt. Den dag då Kristus återinträder i historien och hans rike ska uppfylla hela jorden med sin härlighet. Och det ska vara ett evigt rike där Kristus är konung. Men hoppas du kan vara till tåls med att vänta till det sjunde kapitlet, så vi mer får tala om det här. Daniel avslutar nu sitt samtal med konungen i vers 45 och 46 och säger: så har en stor Gud uppenbarat för konungen vad som ska ske i framtiden, och drömmen är viss och uttydningen är tillförlitlig. Och Nebukadnessar sitter där fullständigt tillintetgjort. Han har ingenting att invända. Han bara faller ner inför Daniel och befaller att man ska offra spisoffer och rökoffer. Världshärskaren Nebukadnessar, kan du tänka dig, faller ned inför denne unge fånge ifrån Juda. En yngling i de övre tonåren. Men som stod i kontakt med en levande Gud. Och himmelens Gud hade detta nattliga bönemöte som de där fyra ungdomarna hade gått in i
uppenbarat hemligheter som hade med historien att göra och med framtiden att göra och med denna tidsålders avslutning att göra. Och fortfarande så väntar vi på fullbordandet, det slutliga fullbordandet av denna dröms uttydning, när Kristus ska återkomma för att upprätta sitt rike. Och det är lika som nu Nebukadnessar nu genom Daniel ville tillbedja Daniels Gud och erkänna att denne guden är en gud över andra gudar och en herre över alla konungar och en uppenbarare, säger han. En uppenbarare av hemligheter. Och han hyser stor respekt för Daniels Gud och erkänner honom vara den högste guden, men inte den enda guden. Än är inte Nebukadnessars hjärta omvänt till Gud, men han har sett detta märkliga och han upphöjer Daniel till herre över hela Babels hövdingadöme, det förnämligaste av alla hövdingadömen i det babyloniska riket, och han upphöjer honom till den högste föreståndaren för alla de visa, för hela vetenskapsakademin i Babel, denne unge Daniel. Ser du hur Gud kröner honom? Det är för att han stod Gud trogen. Vi läste om det första kapitlet. Och det är för att han blev Guds medarbetare i bönen. Men lägg märke till vers 49. På Daniels bön förordnades också Sadrak, Mesak och Abednego att förvalta Babels hövdingadöme. Daniel glömmer inte bort att det var inte bara hans förtjänst, så att säga, att hemligheten hade blivit uppenbarad. De hade ju varit fyra som hade bett tillsammans. Han glömde inte bort sina bönepartners. Han talar om för konungen. Också de var med i bönemötet när Gud uppenbarade hemligheten. Och de är också värda din uppskattning. Om du vill uppskatta mig så bör du också komma ihåg dem. Och det verkar som att Daniel ville ha dessa sina kamrater nära sig själv där i Babels hövdingadöme. Det kanske skulle bli orsak till fler bönemöten. Och säkerligen träffades de ofta till bön, denna lilla bönegrupp på fyra unga pojkar. Det är inte alltid som förebedjarna syns. Vi glömmer ofta bort dem som utkämpar segrarna i de enskilda bönevrårna. Det största som sker i församlingens liv är inte det som sker ifrån predikstolen. De viktigaste segrarna vinns av de enskilda medlemmarna hemma i sina bönevrår. Syns inte på scenen, men det är där som det viktiga händer. Och det visste Daniel. Och därför talar han om att Sadrak, Mesak och Abednego, de var också med och bad. Vilken förändring det hade blivit från den ångestfulla kvällen dagen innan, då dödsdomen hade förklarats över alla Babels visa, till denna dag då plötsligt dessa fyra pojkar blir upphöjda till höga tjänster vid Babels hövdingadöme och konungens hov. Och därmed också alla Babels visa blev räddade till livet. Och egentligen hade Daniel och Daniels Gud att tacka för sitt liv. Men i kapitel 3 så händer någonting mycket besynnerligt. Med tanke på den insikt som då Nebukadnessar ändå fått genom Daniels uttydning av hans dröm. Det står att han lät bygga en gyllene bildstod 60 alnar hög, ungefär 30 meter hög och 3 meter bred, och ställa upp den på Duraslätten i Babels hövdingadöme. Inom arkeologiska utgrävningar så har man också hittat en stor sockel eller grund, eller vad vi ska kalla det, där möjligen denna bildstod skulle kunna ha stått på, 6 meter hög och 14 meter i kvadrat. Varför gjorde Nebukadnessar så här? En gyllene bildstod helt överdragen med bara guld. Det måste ha haft något samband med hans dröm och förståelsen av drömmens innebörd. Han hade givetvis börjat fundera på det här. Huvudet av guld. Jag är alltså guldhuvudet. Men sen ett annat rike efter mig. Det var en obehaglig tanke. Det var ju förargligt att hans rike inte skulle vara ett evigt rike, utan att det istället skulle vara den stora stenen som så småningom skulle komma. Varför skulle inte mitt rike kunna bestå? Och det verkar som att han bygger denna bildstod, som jag ser det, i någon form av trots emot den uppenbarelse som hade blivit honom given. Han ville inte acceptera att hans rikes dagar skulle få ett slut. Han gillade inte denna tanke. Skulle inte hans gudar kunna befästa hans rike? Jo, jag ska bygga en bildstod av bara guld, bara Babel, hela bildstoden. Och så ska jag sammankalla alla digniteterna i hela mitt rike och låta dem tillbedja denna bildstod. Då ska nog Babels makt så att säga solideras och bli befäst. Men man kan inte ändra på Guds uppenbarelse. Man kan inte ändra på Guds rådslut. Man kan inte ändra på Guds plan för historien. Du kan inte ändra på Guds plan, men du kan komma i harmoni med Guds plan. Och Nebukadnessar skulle få en svår läxa att lära. Vi kommer till det i det fjärde kapitlet. Och samtidigt så finns det naturligtvis politiska motiv i det här. Han sammankallar alla digniteterna: satraper, landshövdingar, ståthållare, fogdar, skattmästare, domar, lagtolkare och så vidare, för att de nu framför bildstoden snart skulle falla ner och tillbedja densamma. Och Nebukadnessar skulle få en möjlighet att granska deras lojalitet till honom och det babyloniska rikets gudar som hade givit honom makten. Och alla kommer plikttroget från det babyloniska rikets alla hörn, ställer sig framför denna stora skräckinjagande bildstod på Duraslätten. Och så träder en herold fram och förkunnar att när musiken börjar ljuda så måste alla falla ned och tillbedja denna bildstod och så erkänna att Babyloniens gudar, Nebukadnessars gudar, det var de högsta gudarna. De hade givit Nebukadnessar makten och riket. De var värda lovprisning och tack. Du ser hur politik och religion intimt var förknippade med varandra här. Därför skulle nu deras tillbedjan kunna vara ett uttryck och en mätstock på deras lojalitet till konung Nebukadnessar. Och om någon vägrade att falla ner och tillbedja, så skulle det genast tolkas som högförräderi och ett förakt för konung Nebukadnessar. Lägg också märke till i vers 4 hur Nebukadnessar använder sig av sång, eller speciellt av musik, för att förbereda folket för tillbedjan. Avgudatillbedjan är nämligen ofta förknippad med förförande och tjusande musik. Det är lika som Satan önskade efterrapa eller skaffa någon form av surrogat för den sanna lovsången till himmelens Gud. Och herolden läser upp att när ni hör ljudet av horn, pipor, cittror, sambukor, saltare, en lång rad av märkliga musikinstrument, då ska ni falla ner och tillbedja. Men så tilläggs hotelsen: om ni inte faller ner och tillbeder, ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och i det gamla Babylon så var tydligen just ugnar ett redskap för avrättning. Man har hittat såna gamla ugnar i det gamla Persien. Såg ut som en liten tunnel med tilltäppt i ena ändan med en öppning i den andra. Och så var det hål ovanpå där man alltså kunde kasta ner dem som hade dömts till döden. Och det förklarar också varför man kunde se rakt in i denna tunnel vad som hände i elden. Man eldade med träkol och kunde få temperaturer upp till 900 eller 1000 grader Celsius i dessa ugnar. Nåväl, för vanliga babylonier och andra hedna folk som det här gällde det, för det står att det var folk av olika stammar och tungomål, så var det inga större problem att falla ner och tillbeda denna bildstod. De behövde inte kränka sina samveten för det. De var politister, de tillbad sina gudar, men kunde gärna lägga ytterligare några gudar till sin tillbedjan utan att det behövde innebära några frågetecken i marginalen. Men för en sann jude, en som ifrån fäderna hade ärvt det eviga och det heliga budordet: du skall inga andra gudar hava jämte mig. För dem så skulle en tillbedjan av denna bildstod innebära ett förnekande av himmelens gud, av den högste och ende guden. De kunde bara inte göra det om de samtidigt ville stå trogen sin gud. Heroldens ord hade just ljudit ut över folkmassan på Duraslätten, och snart skulle musiken ljuda och alla skulle plikttroget falla ner och tillbedja denna bildstod. Och här gavs, mina vänner, här gavs ingen betänketid. Plötsligt så står dessa unga pojkar inför valet mellan liv och död. Det fanns ingen tid att hålla på och tveka nu. Det måste bli ett antingen eller just nu. Men de behövde inte heller någon betänketid. De var beredda, så tjusigt beredda, att ta konsekvenserna av sin överlåtelse till Gud. Jag vet inte ens om tanken infann sig, den tanke som människor så ofta får i trängda situationer som dessa, tanken på att man kanske ändå skulle kunna hitta en liten kompromiss. Man skulle ju kunna tänka sig att kanske ändå med kroppen liksom falla ned som alla andra, men med sitt hjärta ändå inte tillbedja bildstoden. Känner du igen de där kompromisserna? Att hänga med i det yttre beteendet liksom, men i sitt hjärta liksom säga: ja, men jag menar inte så allvarligt med det. Visst skulle de kunna ha böjt sig ner. Det är inget fel att böja sig ner. Och ändå i sina hjärtan tillbedja till och med Gud samtidigt istället för denna bildstod. Men hur skulle det ha uppfattats av omgivningen? Hur skulle det ha tolkats av dem som visste att dessa fyra ungdomar, de tillbeder himmelens Gud, den enda guden, som de säger? Hela deras vittnesbörd skulle samma stund ha varit spolierat. Och vad värre är, himmelens Gud skulle inte ha blivit ärad genom deras liv. Du ser, Gud blir aldrig ärad genom sådana kompromisser. Det är feghet och ingenting annat. Och efteråt så bara skäms vi. Men Sadrak, Mesak och Abednego, de hör heroldens ord. Och de behöver bara vända sig och titta varandra i ögonen och nicka åt varandra. Och de vet att de tänker förbli stående. De tänker inte falla ner inför denna ömkliga, falska avgud. Knappt hade musikinstrumenten börjat ljuda, står det i vers 7, för en folkmassan kastar sig ner och ivrigt börjar tillbedja denna gud, denna avgud, i rädsla för Nebukadnessar och den brinnande ugnen. Alla folk, stammar och tungomål, står det. Allt tycktes gå enligt Nebukadnessars ritningar. Men när folket ligger där på sina ansikten inför bildstolen, hela denna folkmassa, så var det inte svårt att upptäcka tre trotsiga ungdomar som står där, nobla, med rak hals, med hög resning, utan att göra minsta antydan om att vilja falla ner och tillbedja. De står där rakt upp, som om ingenting hade hänt. Vilket mod och vilken demonstration av tro på Gud! Några i deras närhet låg naturligtvis genast märke till deras vägran att tillbedja, och de är snabba med att springa till konungen och skvallra. I vers 8 står det om detta. Tydligen så gällde det några som var avundsjuka på att dessa ynglingar hade blivit befordrade i Babel. Och nu så fylldes de av skadeglädje över sin chans att bli kvitt dessa judiska infiltratörer i administrationen. Och kanske de hade misstänkt att de här pojkarna skulle gå emot konungens befallning. De visste ju om deras judiska härkomst och deras bekännelse till himmelens och den enda guden. Så de judiska ynglingarna hade ögonen på sig. Det har du också i provets stund, fast du kanske inte vet om det. Men i din omgivning så vet man om när ditt kristna vittnesbörd ställs på prov. Och då är man särskilt uppmärksam på din reaktion. Ska du följa med mängden eller? De här kaldéerna, de identifierar de här judiska ynglingarna. Men de antyder också att det är män som visat förakt emot konungen, vers 12. Sadrak, Mesak, Abednego, de som du har låtit befordra. Titta hur de föraktar dig. Titta hur otacksamma de är. De lyder inte din befallning. De faller inte ner och tillbeder denna bildstod som du har låtit ställa upp. För det första är det en falsk anklagelse. Det var inte av förakt emot konungen som de gjorde detta, utan det var emot trohet, på grund av trohet emot sin Gud. Och man måste skilja på det. Det var sanna anklagelser när de sa att de vägrar falla ner och tillbedja din bildstod och dina gudar. Och Nebukadnessar, han tar det här väldigt personligt. Och han blir högst förbittrad. Hur vågar någon trotsa mina befallningar? Är det tackande för att de har blivit befordrade av mig i Babel? Och det var ju särskilt pinsamt att det just skulle vara i Babels hövdingadöme och representanter därifrån, detta viktigaste av hövdingadömen, som opponerade sig emot konungens befallning den här dagen. Var fanns deras lojalitet någonstans? Och när de tre ynglingarna vägrade att följa massan och vägrade att falla in i denna ömkliga tillbedjan av en död bildstod, så tror jag det var precis när de står där medan alla andra ligger på knä runt omkring den, så tror jag det var precis som ett himmelskt lugn lägrade sig över dessa tre pojkar när de stod där mitt i folkvimlet. Och jag tror det var precis som om all rädsla plötsligt var helt försvunnen. Och de kände, fast de var tre mot tusentals människor, att de var på den segrande sidan. Soldaterna för dem snabbt till Nebukadnessar, men ynglingarna tycks oberörda. Och det verkar som att Nebukadnessar av deras lugn nästan blir brakt ur fattningen. Han kan inte tro att det är sant. Han förstår inte hur de kan vara så lugna. Vet de då inte vem det är som har deras liv i sin hand och att den just nu hänger på en mycket skör tråd? De måste ha missuppfattat mig. Han erbjuder dem en andra chans. Och så tillägger han i slutet, efter att ha sagt: Vela, Det ska få vara glömt. Ni ska få en chans till. Musiken ska ljuda igen och då ska ni få en chans att falla ner och reparera denna skada. Men om ni inte gör det, om ni inte tillbeder, ska ni i samma stund bli kastade i den brinnande ugnen. Och då ska vi se om det finns någon Gud som kan rädda er. Han misstänkte alltså att det var deras gudstro som fick dem att vägra att följa denna befallning. Låt oss då se den Gud som kan rädda er. Någon sån Gud finns inte, menar Nebukadnessar. Deras svar, dessa tre ynglingars svar, mina vänner, tycker jag hör till det mest storslagna i hela Bibeln. O Nebukadnessar, vi behöver inte ge dig något svar härpå. Det vill säga, vi vet vad vi har gjort och vi är beredda att ta konsekvenserna. Och om du ger oss en andra chans så tänker vi ändå inte ändra oss. Om vår Gud, den som vi dyrkar, förmår rädda oss. Och det är härmed inte uttalat något tvivel om Guds makt. Men de underställer sig Guds suveräna vilja. Och likaså menar att om det är i förening med Guds goda plan för våra liv att rädda oss, om det är i överensstämmelse med hans heliga rättfärdighet, ja då ska han rädda oss. Då ska han rädda oss. Men så kommer detta fantastiska tillägg i vers 17. Förlåt, i vers 18. Men även om han inte vill rädda oss, det vill säga även om det inte är i förening med hans goda plan för våra liv, så ska du veta det, o konung, att vi ändå inte tänker dyrka dina gudar eller tillbedja denna bildstod. Vilket svar! Utan någon fanatism så överlåter de lugnt sin sak åt Gud och säger: må hans vilja ske. Vi är inte bekymrade om den saken. Mina vänner, här har vi tron i dess högsta form. Och jag kan aldrig förlika mig med dem som säger att om vi uttalar ske Guds vilja så är det ett tecken på bristande tro. Det är den högsta formen av tro. De lät inte sin lydnad till Gud och sin tro på Gud vara beroende på att Gud eventuellt, eller på vad Gud eventuellt skulle eller kunde göra för dem. Utan de var beredda att lyda Gud villkorslöst. De sa inte: om Gud räddar oss då vill vi tro på honom. Detta är den tro som söker Gud. Inte för vad han kan göra för mig i första hand, utan för vem han är. De älskade Gud för hans egen skull. Inte för vad han möjligen kunde tänkas göra för dem. Han får göra vad han vill. Han är ändå vår Gud. För dem var Gud den suveräne guden, vare sig utgången blev triumf eller tragedi mänskligt sett. Detta är stort, mina vänner. De överlåter hela sin sak åt Gud. De fullständigt kastar sig på Gud. Tre ensamma pojkar i ett främmande land långt hemifrån står där framför sin samtids mäktigaste man. Inga inflytelserika vänner hade de som kunde träda upp till deras försvar eller hjälp. Endast en fruktansvärd död tycktes vänta dem, så viss och så nära. Men när de stod där, så frimodiga, så fulla av tillförsikt och försäkra, så var de noblare än Nebukadnessar i all sin majestätiska prakt. Och för ett ögonblick så är Nebukadnessar chockad över deras lugn och deras mod. Men så uppfylls han av häftig vrede. Han känner sig givetvis oerhört förnedrad över att behöva lyssna till dessa ungdomars lugna och säkra ord. Hans ansikte skiftar färg. Och han skriker ut befallningen att ugnen ska uppeldas till en hetta hetare än den någonsin varit. Och så står det i vers 20 att några handfasta män befalls att ta hand om Sadrak, Mesak och Abednego. Man tar inte ens tid att ta av dem de fina högtidskläderna, utan man binder deras händer och fötter. Och det råder säkert vid den här tidpunkten en kuslig tystnad på Duraslätten. Man vet att tre unga pojkar har opponerat sig emot konungens befallning. Och man vet att de står inför en säker avrättning. Men hettan i brunnen var så övermåttan stark och så fruktansvärd att när soldaterna kommer till öppningen av denna ugn för att kasta ner de tre ynglingarna, så väller de heta lågorna upp och förbränner dessa soldater så illa att de dör. Men så tror man ändå att handlingen är slutförd. Men det verkar som det fanns en viss oro ändå i Nebukadnessars hjärta. Och han sneglar lite grann in i ugnen för att riktigt försäkra sig om att de tre som vågat trotsa honom verkligen hade blivit eldens rov. Men det är då som hans ögon blir så stora. Och han fylls med en förskräckelse. Och han ställer sig upp från sin tron. Och han stirrar in i ugnen. Och han tror inte sina ögon. Mitt inne i den övermåttan heta ugnen, den som hade dödat hans soldater, bara de hade kommit i närheten av det. Han vänder sig till sina rådsherrar i sin oro och frågar dem: var det inte tre män som vi kastade in i ugnen? Jo, förvisso, o konung. Ja, men jag ser fyra. Och de går ju lösa och lediga inne i elden, helt oskadda. Och den fjärde ser ut som han vore en gudason. Och det var nog dags för Nebukadnessars ansikte haft skifta färg igen. Denna gången ganska blekt. Han är förstummad. Säkerligen, om vi tänker oss in i de här tre ynglingarnas situation igen, hade de hoppats på ett mirakel och Guds räddning och befrielse. Det måste vi väl tro att de ändå hade gjort. Men när deras händer bands och deras fötter bands och de greps av handfasta soldater och bars bort emot ugnen, så trodde de nog ändå att deras sista stund var kommen. Och de var beredda på det värsta. Men mina vänner, vilken obeskrivlig upplevelse det måste ha varit att plötsligt se att man befinner sig mitt inne i ugnen, men ingenting av eldens förtärande hetta kunde skada den. De bara såg hur repen från deras händer löstes upp och hur repen kring deras fötter löstes upp och hur de kunde gå lediga och fria inne i denna heta brinnande ugn.
Men det underbaraste av allt, det underbaraste av allt, det var att de plötsligt blev fullt medvetna om att de inte var ensamma. Det var en fjärde person, en fjärde person mitt ibland dem, som vandrade med dem i elden. Och det var den största upplevelsen och den största stunden i hela deras liv. Att få ha Gud så förunderligt nära i sin svåraste prövning. Alltså, Gud hade inte övergivit dem. En himmelsk besökare var mitt ibland dem, och jag tror att det var den andra personen i gudomen, Kristus, uppenbarad i Gamla testamentet, som bekände sig till dessa tre ynglingar när de vandrar in i Nebukadnessars brinnande ugn. Ja, men det var ju en större upplevelse än om de på något sätt hade blivit räddad innan ugnen. Att vandra oskad omkring inne i en ugn tillsammans med en himmelsk besökare, det måste ha slagit alla rekord. Hur mycket större var inte detta att få gå igenom elden tillsammans med Herren än att bara slippa elden men heller inte få uppleva hans närhet. Och nu är det många här idag som säkerligen kan vittna om att Guds närhet har varit som mest påtaglig de stunder då livet varit som svårast och värst. Han har varit där. Då, om någonsin, så upplevde vi han var där. Nebukadnessar måste erkänna detta faktum. Och han kallar Sadrak, Mesak och Abednego: kom ut ur elden. Och det går ett sus genom folkhopen när dessa tre ynglingar ifrån Juda träder ut ur den brinnande ugnen. Och alla trängs för att få se åtminstone en liten glimt av dem som har blivit så underbart räddade. Och man undersöker deras kläder, och man undersöker deras hår och deras kroppar, händer och fötter. Men det finns inte den minsta antydan om att de ens har varit i närheten av en eld. Ja, inte ett hårstrå, står det. Inte ett hårstrå var svett på deras huvuden. Inte ett klädesplagg hade blivit bränt. Ja, man kunde inte ens känna lukten av något bränt. Och det spred sig en mäktig förundran bland avgudatillbedjarna på Duraslätt. Den enda skillnaden före och efter elden, det var att repen var borta, det som hade bundit pojkarna. Du ser, hela avgudafesten kom ju av sig. Himmelens Gud hade uppenbarat sin makt för att tre pojkar hade vågat stå honom trogen. Alla var plötsligt fullt medvetna om att det fanns en större Gud än den som denna bild stod och representerade. Och varför skulle man nu falla ner och tillbedja honom? Nej, man lomade hemåt igen. Och Nebukadnessar erkänner att dessa pojkars Gud är den största guden. Men än säger han inte den enda guden. Han hade sammankallat alla sitt rikes digniteter för att tillbedja denna bildstod. Men nu får de alla hem med stor beundran och respekt för himmelens Gud. Och det blev säkerligen berättat runt om i det babyloniska riket vad Gud hade gjort med dessa tre ynglingar.
Och med sig hade de också fått Nebukadnessars befallning att man ingenstans fick tala illa om Sadrak, Mesak och Abednegos Gud. Man hade fått respekt för honom. Och pojkarna själva, står det i vers 30, sista versen, blir upphöjda till ännu större makt och ära i Babels hövdingadöme. Och säkerligen gick de hem den dagen sjungande: vilken mäktig Gud vi har! Vilken mäktig Gud vi har! Deras mod att stå för sin tro på Gud har blivit en inspirationskälla för troende människor genom hela historien. Och särskilt för sådana som stått i situationen då de måste välja liv eller död för sin tros skull, så har de tänkt på Sadrak, Mesak och Abednego. Tre pojkar i övre tonåren som vågade stå för sin Gud. Och Hebreerbrevet 11, trons kapitel i Nya testamentet, hyllar dem likasom genom att säga att dessa pojkar, som genom tron dämpade eldens kraft. Sadrak, Mesak och Abednego ifrågasatte aldrig Guds rättvisa. De hade gjort vad som var rätt i Guds ögon. Det hade de. De hade vägrat att tillbeda en falsk gud. Men ändå såg det ut som om de skulle drabbas utav en dödsdom. Men de var beredda att ta konsekvenserna. De var öppna inför möjligheten att det kunde faktiskt ingå i Guds plan att detta var den sista dagen i deras liv. De insåg att Gud var suverän. Vare sig utgången mänskligt sett skulle bli triumf eller tragedi. Nu blev det triumf. Men ofta har det blivit tragedi, mänskligt sett. Men så, kom ihåg att när Gud låter dig gå genom elden, när han låter dig gå genom elden, så följer han med.